Hej och välkomna till avsnitt 331 av podcasten En präst av namnet. Med mig, Andreas. Och med dig,
Kurt-Henrik
Svanberg.
Kurt-Henrik Svanberg. Kjell heter jag.
Kjell är du.
Det är jag som är prästen.
Yes, det är du som är präst.
Den prästen.
Som vi har i denna konstellation.
Jag tror jag sagt det här förut, men det är...
Allt har sagts förut.
Ja. Men det vore ju lättare att byta ut mig än dig. Alltså för att ditt namn finns i podden.
Ja, just det.
Poddnamnet, men mitt namn gör inte det. Utan en präst kan vara vilken präst som helst.
Det är inte i bestämd form... Ja, det är inte bestämt att, jo, det är det.
Ja, det, är
men,
det.
Precis, men det är inte bestämt nej, det är att det är inte. Du. Nej, inte det heller. Nej. Ja, titta. Svenska grammatiken. Svenska läraren vänder sig i graven från
småskolan. Det heter ju inte prästen och mammuten.
Nej.
Det heter ju en präst. Och... En i präst.
Ja. En. Men det ska vi inte göra. Vi ska inte byta ut. Utan när vi inte vill så går detta i graven.
Så kommer det att bli.
Ja. Hörru du, hur har du haft det sen vi språkade senast?
Jag har haft ett bra, lite stressigt. Det har ju varit, sen visst såg senast har det varit 20 Knut. Och då, det var ju fredags den 13 januari. Och då ägnade jag hela fredagen och en del av lördagen åt att plocka ner alla julsaker. Vi har ju inte en tomte utan ganska många.
Såg det på bilder.
Så att det var ganska mycket. Och sen så var jag ledig i helgen. Så kom jag till jobbet nu på morgon här och för det råkar vara måndag när vi spelar in detta. Och va? Här är julen kvar! Hade jag glömt att jag liksom, för att jag brukar röja ut julen innan jag går på
kontoret.
Ja, på kontoret.
För du har ganska mycket jul där också.
Där har jag också mycket.
Förhållande till att ditt kontor på jobbet. Så det är ingen annans kontor som ser ut som ditt.
Nej, det är det inte.
När det kommer till jul.
Det är det inte. Det har ju både gran och tomtar och allt möjligt. Och Jesus och massor av saker.
Kyrkan. Bra att även Jesus.
Ja, Jesus är med också. Det var faktiskt ett bra tag, flera år som jag inte... Men alltså, jag vill inte sätta en tomte där inne. För jag tänkte att liksom, nej, men jag sitter ju i kyrkan. Och tomten är inte ändå... Ja, jag kan diskutera den saken. Men det är inte en kristen...
Nej, det är det inte. Det kan vi så.
Men nu har jag flera tomtar. Det kan jag väl ha.
Ja.
Jag har jag förstår att jag är kristen i alla fall. Liksom.
Har det så många på loftet kan även sitta några i.
Ja, jag menar det.
Ja.
Och sen, även så då skulle jag gjort det i torsdags innan jag gick hem på ledighet.
Ja.
Och då så glömde inte alls det. Men jag hann inte. För jag hade fullt upp precis hela dagen. Det händer någon enstaka gång att jag har det. Och då hade jag det. Och sen så försvann det där. Och så kom jag dit. Och så, jag var nästan som en så här, va? Vad nu? Ja. Det är ju jul här. Så att då röjde jag. En timme så var det borta. Det gick lite fortare än hemma i alla fall.
Ja,
tack och lov eftersom jag bara ett rum här.
Finns det någon nerriggningsprocess? Både hemma. Alltså jag tänker då på hemma. Så jag kan tänka mig när det byggs upp så gör det efter något visst system och... Kanske
på sätt och vis,
julas liksom. Lite med lite julskum eller något när du bygger upp hemmet.
Nej, ingen julskum. Nej, det hinns inte med. Det enda som hör till, för det är alltid den 23 december som vi tar fram julsakerna, eller jag gör det. Och det brukar, till rutinen hör att vi avslutar den dagen med att äta pizza. Och sen bingo låter oss upp sista kväll.
Ja.
Så att det är rutinen. Men annars är det ju att jag börjar med julgranen och sen så hänger jag upp resten.
Det
är så lite så. Men och avjulningen som vi säger, där är ju lite, börjar alltid med att ta ner alla bonader. Det är liksom, det är svårt att, för den som inte har varit och sett hur det ser ut, alltså allt är ju förändrat. Vi har nya mattor, alltså julmattor, vi har jultavlor istället för de vanliga tavlorna. Vi har bonader på, allt, handdukar, lakan, kuddar, allt liksom är ju förändrat. Och då så börjar jag alltid med att ta ner julbonaderna.
Just det.
Och sen,
har du tagit upp det här med din terapeut någon gång?
Nej, jag tror faktiskt just det jag har inte nämnt. Alltså. Nej, men faktiskt, man ska vara lite... Det här är helt ointressant i den här podden.
Nej, men jag tycker det är spännande inblick i ditt liv.
I
där.
Mitt psyke. Ja, det jag har sagt nu att jag är ju inte 20 längre.
Nej.
Och det är... Alltså, jag älskar när allt är klart och sitta i den här fullständiga jullandskapet.
Att det blir på riktigt.
Det är verkligen på riktigt. Nu är det ju, vi hade haft kompisar till tjejerna som har kommit hem och tittat på oss för att det är väl för julstämning.
Ah,
så måste komma och titta och se för att det är julstämning där. Och det är ju toppen. Jag älskar de här 3 veckorna när allt det här är uppe. Men det har blivit allt jobbigare att framförallt plocka ner det, plocka upp är ändå, ja det är jobbigt, ja, men det är ändå glädjen att få... Men sen ta ner, alltså, så nu har det nästan blivit så att när jag plockar upp det så överskuggas glädjen lite av att jag ska, några veckor ska jag här ner igen, och så ska jag ner i allt i lådor och så. Så att, ja, vi får väl se, jag har svårt att tänka mig att jag skulle sluta julpynta, ja, liksom, men kanske... Det vi har försökt med det, som sagt, det här är, ja. Någon kanske är intresserad.
Jagar och det räcker, det är våran podd.
Att vi har börjat dra ut på flera dagar. Alltså, jag har läst om folk i olika...
Vilken av faserna?
Båda.
Ah, okay.
Som nu gjorde jag både fredagen och
lördagen. Ja, just det.
När vi plockade upp så var det ett par dagar också. Ah, lite. Ah. Sen är det att när vi plockar... fram julsakerna, då är det julgardinerna som vi såklart också har,
ja,
och julstjärnor och ljusstakar tar vi fram till första advent,
jobbigt,
och, så det tar man fram till första advent, ja, och då hänger de runt, sen det. När det ska ner allting, då ska ju det ner samma dag
som
det, ja, det blir lite rörigt, men som sagt, det än så länge är det värt det,
ja.
Men jag vet inte hur det blir om jag lever och har hälsan om 10 år, så vet jag inte om jag håller på lika mycket.
Nej.
Liksom. För att, ja, det men eller också så gör man, jag har läst om folk, det står så här, det brukar komma varje år i någon veckotidning så här, hon har 10 000 tomtar, ja, som hon sätter fram varje år, så och då står det här, ja, det har en vecka för mig att ställa fram alla mina 10 000 tomtar, jag tänker, ja, men det kanske är så vi ska göra, vi ska börja pynta lite tidigare.
Just det.
För jag håller ju stenhårt på detta med den 23 december,
ja,
men man kan ju kanske rucka lite på det så att, ja,
börja med vissa grejer,
ja, precis, nu sätter vi upp bonaderna på onsdagen, ja, sen ställer vi fram tomtarna på torsdagen, och sen julgranen, den stora kungen av jul, ja, tar vi fram på 23 kanske,
ja. Ah,
vad vet jag. Ni som har en fundering och tänker att så här ska du göra, kära präst, till nästa jul, skriv till mig då, ja, eller skicka det till min terapeut på en gång istället.
Så kan de ta det där.
Kan de ta det där.
Slutna väggar. Ja. Nej, men jag gatan jag bor på nu inne på Kungsholmen, där finns det ju en uppe vid Fridensplan, det blir väldigt stockkoncentrerat. En balkong som är väldigt julig och ja, men precis och vi, när jag var ute och gick med sonen när han var hos mig på julledigheten, så var vi där och tittade och så här, det är ju galet liksom.
Ja.
Det hänger ju en tomte ner för en stege, en bit ner från, ja, och det lyser, och jag tänker så här, bo där inne, för jag vet att de gjorde reportage för något år sedan då, om att det även var inne liksom.
Ja, för det jag tänker, ja, för det borde ju vara det, ja, man ska ju inte bara centrera hela julpyntet till balkongen.
Nej, utan... precis, för då är det ju för andra skull, och det kan jag ju leva, det skulle jag ju kunna leva med, för det blir kul, folk stannar, det blir en snackis,
ja,
och
så, ja, ja, just det.
Och man gör skänker glädje, för annars där så, ja visst, folk har väl julstjärnor, men den där sticker ju ut, det är ju,
ja,
det är
ju, ja,
som,
ja,
att jultomten har kräkts ut hela julsäcken så. men då är det ju så likadant inne också, och det är där man blir så här, men leva i de här olika, för jag har sett också från en annan, ett hus kanske var, så är det massa olika färger, alltså det, ja, står, ja, det vill säga att det är 40 granar inne,
ja, ja,
oh, ja, och sen är en rosa med blå, vet, och, ja, leva, ja, i det här liksom, ja, den här diskoteket,
ja, ja, just det,
det, ja, det, jag hör, vi ska lämna det här, för nu har vi lämnat julen så, men jag hörde om en granreportage, det var någon riktig sån där grannörd. Och så då var med så här, P4 Extra eller något, vi satt i bilen. Nu kommer jag inte ihåg alla delar, men det var ju helt sjukt. Men plockar in, i slutet på november, plocka in granen så den får stå på balkongen och akklimatisera sig. Och så tar man in, så det, och sen när den skulle in, då sänkte han temperaturen på hela den våningen. För granen då trivs bäst om det var så här 15 grader.
Okay.
Då håller den sig. Och det var... Nu kommer jag inte. Men det var någonting med vattnet också då, som skulle liksom pumpas i och ur. Och, ja. Jag kommer inte ihåg, men det var så här. Vad tycker din, ja, omgivning om det här? Ja, nej, men, ja, för bästa livslängden då på en gran.
Ja,
liksom,
så, ja,
var,
ja,
bäst
det,
med
det.
Välmående. Och så där. Ja, men det finns ju folk till allt.
Ja,
så,
ja,
så är det ju.
Ja,
det.
Verkligen.
Ja.
Det är inte motsvarande när man drar ihop sig till påsk.
Nej.
Liksom. Det, jag påskpyntar också såklart, men det gör jag på någon timme.
Ja, men det är ju liksom något annat.
Det är en helt annan sak.
Ja. Nej, men precis, det går inte att jämföra.
Det är klart att så här, om man ska vara lite seriös i det här, så är det väl det att det här är, och nu kommer jag återigen ha uppfunnit hjulet, så här, men det här är trots allt den mörkaste tiden på hela året. Och man är ganska dyster, och jag har... Det finns, tror du eller ej, ett visst mörker i mig också.
Vet,
och liksom man behöver
fokusera på ljuset.
Fokusera på det ljusa liksom. Och där ställer man fram, det är ljusstakar och det är stjärnor och det är olika lysande hus. Vi har ingenting som blinkar, ska jag säga. Nej. För det skulle jag få jobbigt med. Men just, men påsken behövs inte det. För då är det redan vår och det är ljust förhoppningsvis. Och så här, plus att det är vår kristna högtid på ett annat sätt. Ja, det är julen också, men på ett annat sätt liksom. Ja. Julen är så sekulariserad och det är inte påsken på det sättet riktigt.
Nej, då är det ju liksom. Påskbordet, alltså, ja, alltså måltiden,
så påskar, kan man
säga. Ja, det gör det ju såklart. Ja. Men jag menar den som är för gemene man, ja, du äter kanske en påskmåltid med din familj och då är det samma som på jul och midsommar som allt annat. Ja, men precis. Och sen ställer du fram den här lilla påskduken och en kyckling.
Ja, det är väl typ så.
Det är något annat liksom.
Man behöver inte det på samma sätt. Det liksom. Man behöver inte piggas upp på det sättet. Då. Normalt sett liksom, eller generellt sett.
Ja, jag fick ju en bit av julgranen i foten här på morgonen. Det gjorde jag inte. Jag har inte haft någon julgran. Men innan jag skulle åka hit och träffa dig så fick jag en sticka i foten. Och då känner man sig så dum. Alltså, vad det gör, det gör ont. Jag kan inte gå med den här. Fick inte ut den själv. Fick väcka någon. Hallå! Jag har en sticka i foten. Kan du operera? Då känner man sig... Det är inte ens vuxna. Ja, det är inte ens vuxnaste stund när man ligger där. Aj!
Inte så hårt.
Nej. Men måste ju få ut den. Ja, men du kan väl göra lite varsamt. Ja.
Tänk på att jag är skör.
Ja, tänk på att jag är skör. Mina ömma mammutfötter. Nej, gud vad dumt det är. När man man blir så liten. Bet av en bit av en tand förra veckan. Mm-hmm. Aldrig gjort förut. Det var bara så här en flisas liten millimeter liksom. Mm-hmm. Så att käka lunch. Och så började jag googla på det där. Och då sa jag, du måste komma innan i 24 timmar. Annars kommer huvudet sprängas. Du vet. Och det var liksom ett sammanhang med de andra pedagogerna. Och där är jag, de flesta väldigt vuxna. Och inte jag då. Och då kom jag in så här. Måste jag åka in akut? Så här. Men vart är det någonstans? Ja, men det är en liten flisa. Så. Är det vasst? Gör det illa tunga? Nej. Och vet, så här, det var nej på alla frågor. Så här, men då behöver du inte göra det. Så då, ja, för att där var det liksom vuxna mammor typ. Och så här,
ja, just det. Så.
Och liksom innan lunchen, då har vi suttit, då sitter jag som chef där.
Ja.
Så, och så, ja men det här, vi pratar budget, bla bla, vad vi nu pratar om. Ja. Och så här, där har jag koll och leder de bitarna. Så, och sen
bara,
måste jag åka akut? Nej, det är inte. Ett litet barn. Ja, det är sjukt det där. Hur det kan svänga verkligen. Ja, alltså man blir väldigt ynklig i vissa sammanhang.
Absolut.
Ja, det är inte mer att gräva i det där. Hörru, jag tycker att vi kan kasta oss på en artikel vi har, så får vi se vad vi tar vägen med det. Du kan väl läsa, jag har så stora blad.
Ja, du har skrivit ut på A3.
Ja, det var inte jag som skrev ut.
Och men i
det
färg också, vill jag gärna säga till.
Ja, det var, jag bad någon skriva ut det. Vart det så? Yes.
En ny undersökning gjord av, det var det vi var inne på förra veckan, att vi skulle återkomma till det här. Ny undersökning gjord av Novus i uppdrag av begravningsbyrån Fonus visar att en kvarts miljon svenskar bär på en hemlighet som de vill ska avslöjas först efter att de har gått bort.
Ja.
Tills döden skiljer oss åt. Jag läser vidare lite i kyrkans tidning är det här. Den inställningen har en del även till sina hemligheter. När undersökningsföretaget Novus tog ett närmare titt på detta bla 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 bla, visar sig att 250 000 svenskar inte vill att deras hemlighet ska komma upp till ytan förrän de begravts. Så är det en begravningsentreprenör som är intervjuad. Han är inte så förvånad över att det finns hemligheter, för det är en del av livet. Däremot väcker frågan såklart en nyfikenhet även hos mig. Att det ser ut som de gör beror på att det ligger stolthet i de fina hemligheterna, en skam i de jobbiga. Många är tydligen troligtvis rädda över hur familjen ska reagera om jobbiga hemligheter förs på tal. Det är lätt att enbart tro att något har dolts på grund av att det är tungt eller jobbigt att berätta, men en hemlighet kan också vara något som är fint och härligt eller omtänksamt. Ja, så står det också att det förekommer att hemligheter kommer upp till ytan när vi öppnar vita arkivet tillsammans med familjerna. Och så olika saker som kan komma där. Och det är väl inte, alltså det är inte, alltså man kanske tänker att det farligaste som gör, jag har ett barn till eller något sånt. Men det är inte så vanliga saker. Det står egentligen inte så mycket om vilka typer av hemligheter som kan.
Nej, men precis, men det står ju så här att man har, jag läser då, Det kan vara de här fina hemligheter som man skapat en typ av mystik kring. Memoarerna, recepten eller kanske vad den där speciella låten har för betydelse. Sådan information skänker ett leende bland det samlade. Däremot när det noteras, precis som du sa, att det finns ett barn eller liknande som ingen vet om, uppstår ofta en sorg och frustration hos många. Men att det inte var så det är så vanligt då liksom.
Nej, just det.
Och det här är ju helt olika saker, såklart. För att för det ena är ju bara så här, här höll jag på någonting kul. Nu ska ni äntligen få veta vad den här låten har för betydelse, som jag alltid sjunger på. Den var från när jag var 15 och gjorde det här, bla bla. Så får man med det och så blir det glädje och kul. Han eller hon höll på det ända in i döden liksom.
Just det.
Eller äntligen får jag ta del av gammel mormors recept. Det har gått i arv från
just det.
Och det blir bara någon form,
det är någon form av glädje.
Ja, liksom, glädje i det här sorg. Ja, men någonting så.
En sista hälsning på något vis.
Exakt, en sista hälsning. Nu får jag veta liksom. Och det är klart att finns det andra arvingar om ditt barn eller så. Det är ju något helt annat. Och sådana där saker har man ju hört om. Jag vet om en person som det dök upp massa saker efter. När det hade gått bort och det fanns hus i andra länder och sådär. Och det är klart att det blir något annat. Så. Men jag vill bara läsa, sen ska jag lägga bort den här. Många målar upp hjärnspöker och scenarier kring hur illa det kan gå om man berättar. Problemet är då att man då ofta går och mår dåligt över någonting som hade kunnat förklaras och glömmer att leva sitt liv fullt ut. Och det tror jag är ganska vanligt. Alltså det är ju ofta när man, om man har gjort någonting genom livet, det gör vi ju alla, som man säger, nej men det där blev inget bra, måste inte det komma fram liksom. Och så går det och målar fan på väggen. Alltså att det är mycket värre än vad det är. Sen när man säger, nu tar jag det här. Så folk så här, det är två saker. Folk bryr sig inte så mycket som
nej,
du tror
det, nej.
Och det andra är för att folk bryr sig inte om andra i den utsträckningen som man tror.
Nej,
alltså det är inte så farligt. Folk är mer rustade än vad man tror. Folk är inte så sköra. Det går att lägga fram saker. Så. Och det andra är att folk går inte runt och tänker på dig hela tiden.
Nej,
men så. För man kan tro att
solen
snurrar inte kring en. Liksom. Men man kan ju tro det, framförallt om det är någonting man har gjort, bara det här.
Ja, jag tänker om det här, hela mitt liv skulle raseras om det här kom fram liksom.
Så. Och det är ju sant om du har gjort någonting som är olagligt. Och det är inte, och inte någon form av preskriptionstid har gått. Du råkade köra ihjäl någon. Det är ju någonting annat, för att då kommer ditt liv kastas upp och ner. Men det blir så här extrem fall och sak. Men de flesta så här hemligheter, skitsamma. Det händer saker genom ett liv liksom. Det är misstag som sker.
Nu är det ju så här, nu ligger det ju i sakens natur att de eventuella hemligheter som du och jag har, som vi inte vill ska avslöjas, kommer vi inte att stå och avslöja här heller. Det är liksom lite i sakens natur. Men tror du, eller tycker du, tänker du att du har någonting som du absolut inte skulle vilja komma fram förrän det att du dog? Och ens då?
Nej, men precis. Alltså då tänker jag så här, hellre va? Nu riffar vi ju. Hellre att det kommer fram innan så man kan få ge sin förklaring. Eller inte alls. För då blir det också massa hjärnspöken. För att om du har skrivit en lapp eller någonting, så kommer det ändå förmodligen, om det inte är hela memoarer, så kommer det vara så här. Då kommer det skapa massa frågetecken och kanske måla fan, ursäkta, använde två gånger på väggen för någon annan. Alltså det blir stora hjärnspöken för dina döttrar till exempel, pappa var det här eller hade gjort det här, men hade du fått berätta
så sammanhanget, tror jag att, sammanhanget hur gick till och varför
så tror jag att det hade varit lättare för för dem. Men å andra sidan, hemligheten är ju för din skull. Det är ju du som tycker det är jobbigt, så att du kanske bara är skönt att slippa det. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det här innan.
Nej, men lite för min, om jag tittar på mig själv så är det också, jag känner nog lite grann så också. Jag har inga sådana enorma lik i garderoben. Jag har inte kört ihjäl någon, inte dödat någon, så att det finns inga sådana grejer som skulle någonsin kunna komma fram. Men om jag hade en, eller så här, de små hemligheter som kanske finns, de vill jag nog ta med mig också i så fall. Alltså jag vill inte i så fall, om det är något som jag inte vill berätta nu, så vill jag inte heller att det ska komma fram när jag är avliden.
Nej, men för det, så för det hjälper ju säkert inte någon.
Nej, alltså, inte alls.
Nej. Och då för, om det då, det kan ju också vara så att du håller en hemlighet. Det här är ju också inte riktigt sant, men ändå kan det vara det. Det kan ju vara i omsorg av någon annan. Alltså de flesta grejerna är för att man bara pallar inte med skammen. Så är det ju min hemlighet. Men det kan ju också finnas att det här är ingen idé att någon får reda på, för det kommer bara de må dåligt av. Och då är det bäst att ingen vet det någonsin. Liksom. Men, nej, men jag har inte heller, det finns inga olagligheter som ligger där. Så att, och det gör att då skiter de flesta i det. Så det är för jag kan inte komma på något faktiskt som jag men skulle det vara inte, det är bättre att ingen får veta det.
Ja. Nej, för då är det just för att det kan då, om det nu skulle vara något sånt, så skulle det kunna solka bilden ändå liksom. Och det, vad är meningen med det, att personen sen är avliden? Det har ju hänt att jag har fått höra saker som jag förstås inte kan berätta om personer i olika
själavårdssammanhang
som personer som nu är avlidna och kanske liksom folk har en bild av som inte riktigt stämmer eller som i alla fall inte helt sann. Och då är det så på något vis för min, det känns nästan alldeles luppigt veta det här, och jag tänker att jag har självklart har jag inte kunnat berätta eller velat eller berätta för några anhöriga, men de ska inte veta. Alltså, och i det fallet är det saker som förändrar en bilden av den avlidne, så nej, varför?
Nej, men det skulle ju kunna vara åt ett positivt håll, då måste det nästan vara ännu jobbigare. Och nu säger min pappa var en idiot, och så vet du att han var läkare utan gränser hela livet innan ni föddes. Nej, jag vet inte. Nej, alltså, du vet något som är väldigt...
Varje månad gett 10 000 till läkare utan gränser.
Ja, till exempel. Och så kan du inte säga det heller. Men det är ju vad det är. Då kan ändå du veta till min av hans och någonting.
Ja, men precis. Nej, det
måste... Men är det inte att människor tror lite för mycket om sig själva? Alltså så att, att man är viktigare än vad man är.
Visst.
Sen finns det ju, jag har precis sett klart en serie som heter Fartblinda. Okay. Första säsongen handlar om en bank, och sen är det någon som ska skriva om den här banken. Bla bla bla. Det är jättespännande. Men där i alla fall är det ju en familj som har haft banken i där tredje, fjärde generationen. Och den skammen. Att så här, är det jag som ska bli den felande länken? Och det tror jag, det är ju en jag vill inte säga rikemans grej, utan högt uppsatt i samhällets grej.
För min del har inget att förstöra av släkt. Liksom,
nej, men det finns inget sånt där.
Det finns inga sådana grejer.
Du är inte sjunde ledet skomakare som nu har enkoskor. Nej, men jag vet inte. Ja, skomakare är jättedåligt. Men så här, den här bankdirektören, liksom ordförande för banken, bara, men vart det jag som var den felande liksom länken, och
står du får... i den släktens historia.
Ja, men exakt. För det kommer inte finnas någon släkthistoria på dig och mig på det sättet.
Nej, det kommer inte att skrivas något.
Nej, inte på det sättet. Och då är det liksom de som så där blir det ju mycket värre. Och jag tror att det finns helt övertygad, det finns mycket mer hemligheter. Ja. För det finns ett mycket större värde.
Ja, just det, att bevara.
Precis. Jag har bara sett första två säsongerna av The Crown, alltså om engelska.
Jag är inne på tredje säsongen.
Ja, det finns väl fem nu, och jag har hört att femte ska vara helt magiskt bra. Men där liksom hela prinsessan Diana och allt, och ja, allt som är idag. Där blir en helt annan, så här, då får man, då ska man liksom skämmas bakåt för att det finns hemligheter. Och det
kan finnas något att bevara verkligen. Liksom.
Ja, precis. Där... Det är också helt omöjligt för att du bevakar 24-7.
Just det.
Men det är ett annat spår om. Men
bara för att föra in det lite på vår... Är det någon, alltså, de här hemligheterna nu. Vi tror ju att Gud är med oss hela tiden. Och då ser ju Gud de här hemligheterna vi har. Alltså, ja. Är det någon... Jag vet inte varför jag ställer frågan, för jag vet inte om det finns något svar. Men är det annorlunda för oss som kristna med de här... Borde vi vara tydligare, öppnare med att vad vi gör och säger? Eller liksom, eftersom vi ändå... Vi tror ju att vi är sedda dygnet runt, ja, i vilket fall som helst. Det här, det leder nog inte kanske...
Jo, nej, men det är någonting. Jo, det leder till många tankar. För att jag tror kristna... Framförallt i vissa kontexter kan skämmas än mer.
Så är det såklart, ja. Ja, just det. I vissa sammanhang och bakåt i tiden. Att man var tvungen att visa en bild för att liksom inte bli utesluten. Eller liknande,
precis.
Eller utstött ur gemenskapen eller liknande. Liksom.
Så här. Jag var någonstans och predikade.
Mm.
Och så sa pastorn där så att vi har fått så problem med förbönen, för att det är ingen som vill komma till förbön längre i församlingen, för man är så rädd att det kanske då ska skvallras på byn liksom. Då blir det så här att det blir något konstigt då och komma till att någon ska be för dig, för att det är också så här, oj ska Karlsson gå fram, och då har man liksom verkligen missat målet i den kristna gemenskapen. Men här är väl också, här är ju samma sak, det är fortfarande skammen inför dina medmänniskor, för du då, jag tror att det kan vara ännu värre, för att du då som den här fina kristna, varför gjorde du så här? Alltså så här, nu tänker jag fritt här och inget belägg för det, det är några som är gifta och är väldigt engagerade i en församling. Kanske inte i våran kontext utan med någon annan. Mm. Och så är någon otrogen.
Ja.
Så tror jag att det är mycket värre. Men det vet jag ju inte. Så att det, men jag tror att... Ja,
det fattar min känsla också.
Och inga fakta och inga belägg. Så, liksom, så då. Men att det verkligen kan bli nära... att en annan typ av skam så här, du som
kristen. Det vi nog kan säga med säkerhet är att det har i alla fall varit så historiskt sett, liksom, att man har varit tvungen att dölja vissa saker, exempelvis homosexualitet har ju varit så, man kan inte gå i kyrkan eller man kan inte vara präst och avslöja liksom att man är homosexuell, för det går inte ihop för vissa då i vissa sammanhang och framförallt historiskt sett och så. Så att nog finns det sånt. Liksom. Ja. Man har sådana hemligheter som kanske möjligtvis avslöjas efter döden, men förhoppningsvis för deras del då, så att säga.
Ja.
Inte då heller, utan att man verkligen... För att man det, i de här tillfällena, sammanhangen, så har det varit något att skuldbelägga. Liksom.
Ja, precis. Precis, men där blir det historiskt. Det jag tänker på... Eller det finns såklart massa... kontexter idag också med sexuell läggning, självklart, det vet vi ju. Det är så minerad mark. Men vad tänkte jag på? Det är klart att du som präst eller pastor där blir ju lite som de här kändisarna eller de fina familjerna i ett mindre sammanhang, just i din församling, om det kommer fram att du är alkad eller du är det liksom. Att fallhöjden där blir mycket högre. För du har stått och predikat att ett sunt drick... Nej, men jag vet inte. Var det någonting helt annat liksom.
Så att
där finns det nog hemlighet. Men det där du säger någonting där... Så om vi lämnar det mänskliga och går över på det gudomliga.
Ja.
Så om man så här bekänner inför vi får ju göra bekännelse varje vecka om vi vill.
Ja, det får jag varje dag, men
i en ordning.
I organiserad form.
Ja, jag organiserar på min ordning. Ja, ja. Du får bekänna när du vill, jag ska inte så. Bara söndag klockan 11.
Annars tar inte Gud emot.
Nej, men så är det inte. Men där blir det någon form, eller inte någon form, det blir den på ett organiserat sätt. Liksom. Mm. Mm. Och vad gör det... ja, vad vill jag säga med det då? Jo men då Gud ser och ja. Gud vet. Men ändå räcker inte det att du har bekänt där. Alltså så här, på ett sätt borde du säga, okej, nu har jag brottats med den här grejen jag har gjort.
Ja,
eller
ja.
Den här hemligheten. För det, hemlighet, det är ju massa saker. Nu är jag ju väldigt inne på, det har inte du varit, för du pratade om homosexualitet. Mm. Det är någonting annat. Jag har ju varit inne på brott där du har gjort någonting fel. Ja, en hemlighet behöver inte vara... Liksom, det är två helt olika saker. Det är något du inte vill ska komma fram. Mm. Det är ju i alla fall paraplyt för en hemlighet. Men att det borde inte räcka då. Så, men jag har tagit det här med Gud. Då borde jag ju kunna stå för det inför andra. Liksom.
Ja, ja.
Eller känner man sig, nej, men Gud dömer inte. Och då,
det är svårt. Alltså,
det är jättesvårt, men intressant.
Jag vet inte om du har sett den här filmen Aposteln. Den är väl ganska gammal nu, men kanske på 90-talet kan den ha kommit. Mm. Med Robert Duvall i rollen.
Ingen klocka direkt. Men
nej,
om du
alltså, han spelar en predikant. Nu var det ett tag sedan jag såg den här också, men grundstommen är så här. Han är en predikant som, om det nu handlar om en otrohetsaffär eller vad det nu är, någonting, han har ihjäl en människa.
Ja.
Och sen så flyttar han, för han klarar sig, alltså smiter på något vis, kommer undan. Och flyttar till ett helt annat ställe. Och där bygger han upp en hel kyrka, en hel församling. Och verkligen, han börjar köra buss till kyrkan. Alltså så att folk verkligen kommer dit. Och församlingen blomstrar. Ja. Han verkligen gör Guds rike på jorden. Han blir en fantastisk predikant. Och liksom verkligen får in folk i den här gemenskapen. Och tills den dagen när det kommer fram då. När polisen kommer för att hämta honom.
Det. Liksom, så. Att det uppdagas.
Men där är det på något vis. Ja, jag skulle vilja se den här igen nu. För som sagt, det är några år sedan jag såg den. Men det här att han på något vis försöker gottgöra allt ont han har gjort. Men han håller ju samtidigt på hemligheter. För han kan ju inte gå som predikant och säga jag har dödat någon. Så här, utan... Det håller han ju så inom sig liksom, för att hålla det på. Men samtidigt gör han blir en helt ny människa, gör en helt ny får en helt ny inställning och vad liksom. Och bygger upp och gör väldigt mycket, väldigt väldigt mycket gott dit han kommer. Men han har fortfarande det här som hände och han blir till slut då upptäckt på påkommen. Där är ju också en grej, han gör ju det här goda, samtidigt måste ju han ha haft nu i det här en film, han måste ju ändå ha haft de här samvetskvalen. För som du säger, man vet ju, jag vet ju med mig själv, det här har jag gjort. Liksom. Jag kan dölja det, men man måste ju, och i hans fall absolut, att det måste ju ha funnits en väldigt stor liksom, känsla att det här kommer att avslöjas.
Ja.
Det här är ett mord, liksom, eller vad det nu var, dråp, eller hur det nu var. Det här, jag har haft ihjäl någon. Det här kommer att uppdagas en vacker dag. Och vem är jag då? Liksom, vad händer med mig då?
Ja, men Bibeln finns ju full av såna där personer också. Som vi håller väldigt högt. Som gör massa fel. Liksom, och det fortsätter. Jag tänker hela kung Davids berättelse.
Ja, just det.
Men där får man ju också följa väldigt mycket samvetskval. Alltså så här, vad jobbigt det är att leva med saker man har gjort. Liksom.
Nu
har jag en för dåligt up to date, så jag vill inte gå in på några detaljer, för då kan jag säga fel vad som står. Men det finns ju massa sådana berättelser. Och personer som vi 2000 år senare visste i en helt annan kontext och så vidare. Men vi håller aktar väldigt högt. Så där förstår man, varför skulle vi inte förstå sin nästa liksom, den gör något fel. Nej, nu blir det återigen fel, det blir så, men det är ofta kanske en hemlighet, det är någonting som, det finns ju någonting.
Ja, som återigen, självklart så beror det på vilka hemligheter det är, men också, just det handlar väl om den här känslan på något vis att bli avslöjad, att tappa alla masker liksom, och så står man här oavsett om det är något man verkligen har gjort som är fel, eller någonting som uppfattas som fel av andra runt omkring liksom. så. Men att man, men ändå det som är gemensamt, det är väl just känslan att jag blir jag avslöjad nu så kommer det allt att raseras.
Ja.
Ja, nej, det, och, ha, och leva med det, att tänka sig att leva sig till om det här händer någonting, om det är något vi sätter till, något vi gör då, något som verkligen är fel, vi gör det, vi har ihjäl någon eller något sånt, och det händer när man är 18 liksom. Och sen så ska man då leva livet igenom med det här på något vis. Det är klart att jag antar att liksom känslan avtar om man får leva länge, men man har ju ändå det där kvar, det finns ju någonstans i grunden av den människa man är, att man kommer ihåg det som man gjorde. Och speciellt om man inte har fått sitta av ett fängelsestraff eller vad det nu kan vara, utan man har klarat sig ifrån det här som man själv vet kanske är fel. Man har den här hemligheten och lever med den hela livet. Ja, det måste ju göra någonting med en människa ändå.
Ja, alltså i vissa fall så tror jag att det är lättare att få ett... Jag vet ingenting om. Fått straff.
Ja,
alltså så här, för då är det uppe på bordet, du har suttit av, du får en du får ett nytt blad.
Ja, just det.
Än att du själv ska börja gå med någonting hela livet liksom. Och sen ja, och där finns det ju, där är ju, har ju hänt många gånger och händer ju att folk lever med någon hemlighet, en skam som är så stor att man tar sitt eget liv.
Ja,
att
ja,
du liksom orkar inte leva med den här grejen som jag har gjort. Och då är det väl kanske ofta att det efteråt uppdagas.
Ja.
Att så här, men den här hade gjort det. Varför? Ja, men hade hem bara berättat det så hade vi kunnat ta oss igenom det utan att behöva ett liv skulle liksom förgås för det.
Ja.
Så att den skulden du lever med inom dig är mycket större än bara straffet hade
blivit. Ja, liksom. Precis.
Inom AANA-rörelsen så är det mycket då de som, jag har hört många som delar därifrån.
Mm.
Och där handlar det ju mycket om så här, jag kunde inte ta tag i det förrän jag hade nått botten. Alltså just för det, att hemligheten hade kommit ut. Kanske till min familj, nu vet alla, jag har ett missbruksproblem. På mitt jobb, jag har det här. Alltså jag liksom verkligen når botten.
Ja,
smäller i botten ordentligt. Och där någonstans är inte helt om att man hittar en tro också. Och en får först någon... Försök hitta någon inre flöde. Det är ju de här stegen man ska ta sig igenom då. Och så förlåta andra. Bla, 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 bla. Massa saker. Väldigt spännande. Men att man måste nå dit för att ta tag i det.
Ja,
så kanske det med hemlighet. Jag tror att kanske många skulle må bra så. Tänk om det här bara fick komma fram. Jag är inte kapabel till att berätta det. Men kommer det fram så kanske det kan bli en vändning liksom, i livet. Och det är det ju för jättemånga som... som men ja, det är svårt det där. För om vi går till den kristna världen så det är ju jättemånga som så här har levt i missbruk eller kriminalitet. Och så bara får en omvändelse och då blir man så här... Wow, vi vill ha med dig liksom.
Ja.
Och så. Men om det då händer någonting. Alltså efter 15 år. Om vi går tillbaka som den som är pastor eller präst. För det blir ändå så tydligt att när du har varit. Om du nu skulle hitta på något skit. Liksom,
ja.
Och du har varit präst i 15-16. Hur länge det nu är. År och stått och predikat. Och då... Än om du hade gjort det innan. Det är klart att det hade varit lättare. Jag har lämnat det där.
Ja, visst, absolut. Och sen det här är något som jag inte står för längre. Nej. Utan det gjorde... Jag var ung och dum.
Ja, typ precis. Så, precis. Innan jag hade konsekvenstänk och så vidare.
Ja, men visst. Precis.
Medan nu så blir det... Ja, det vi kanske...
Och det här är något med vårt massmediala samhälle. Eller vad vi ska kalla det för. Det är väl... Ja, inte minst via sociala medier och så, när man liksom aldrig, man kan inte få förlåtelse på något vis längre, därför att som när tillträder nya ministrar, då går ju alltid pressen igång, så att vi måste leta efter ett skelett i garderoben, det här måste vara någonting, och sen så hittar man men han provade knark när han var 13 och nu är han 60 så här. Och då så därför provade jag knark liksom. Så här.
Och så blir det också så lite andra rollen, när de som ska föregå det här och så här, ja, jag vill gå ut och se det nu. Jag provade cannabis när jag var 14. Tog 2 bloss. Det var inget för mig. Och då vet man sen, men det har du ju inte gjort säkert. Du har kanske provat 10 gånger. Det blir också så här fånigt åt det hållet. Men jag tycker du har någonting där på spår. För att
det blåser ju också över mycket snabbare. Alltså vi har ju då en cancel-kultur att säga, men nu, du är i värmen, du, det här kom upp, och det kan ju vara riktigt vidriga saker. Ja. Bort med dig. Men ganska många av de här, nu pratar vi inte om, en hel del av dem som det kom fram vidriga saker under MeToo, de är fortfarande borta så. Och det är bra. Så. Ja. Men många andra, då blåser du över ganska snabbt,
ja,
och du är tillbaka i värmen. Medan innan sociala medier, då kunde du få leva med släktskam.
Ja,
alltså
ja.
Det blir ju inte på det, alltså allt går ju mycket snabbare idag, även att det kommer fram och att det blåser över.
Ja, de måste hitta, de hittar andra
nytt liksom. För det är inte, ja, men det är inte spännande längre. Den skrev den gjorde det här. Ja, det var igår, var förra veckans. Och sen glömmer man det liksom. Man glömmer ganska snabbt. Och det, på ett sätt är väl det bra. För så här, om du, Kjell, din farfars far gjorde det här. Därför får familjen leva i fortsatt skam liksom. Mm, för det kunde ju pågå i generationer så här. Eller, och nu har du skämt ut dina... Men det är klart det går mycket snabbare.
För det är verkligen annorlunda. Olika också där med... Om man tittar på en artist som Tommy Körberg.
Mm.
Så är han... Han måste ju vara en av dem... Alltså, högst uppsatta artister vi har i den liksom, genren, eller vad säger, gjort allt, skådespelat, sjungit, passa möjliga, olika saker. Det, varje gång nästan, tror jag, som han är med på någon sån här djupintervju, när man ska inte bara, vad handlar nya plattan om, eller vad ska du göra nu?
Nej, här, musikalen,
eller musikalen, vad det nu är för något. Utan när det är lite djupare saker, då kommer det alltid, ja, du är dömd för kokainbruk.
Ja.
Så här. Och det var ju, inte vet jag, 80-talet någon gång. Jag kommer ihåg när det här hände. Liksom.
Ja.
En känd artist, och så var det Tommy Körberg, och så fick man se bilder från fängelset. Alltså, det var ju allt. Alltså, men det är ju 40 år sedan kanske.
Ja.
Och ändå, varenda gång som det kommer upp. Så här. Och likaså Claes Malmberg, väldigt ofta som han också får svara på den typen av frågor. Ja, du hade ju narkotikadom där.
Men det är 40 år sedan.
Ja, och så det är märkligt, och andra kan liksom... Ja, inte minst, nu nämner jag inga namn eller partier, men i vissa partier så kan man liksom komma ut i kylan därför att man har, jag hittat på, när kanske slagit någon med järnrör eller gått så här på stan. Och sen så dröjer det kanske ett år och sen är man tillbaka och är talesperson för någonting i det här partiet igen. Så att det
är väldigt konstigt det där, vad som fastnar och vad som inte vad man får leva med. Jag har ju en fin bild av Tommy Körberg när han, jag ser han komma åkandes på en sån tuk-tuk motorcykel i Thailand.
Okay.
Med uppknäppt skjorta och magen ute. Det trodde jag aldrig att jag skulle se faktiskt. Han var och besökte den byn där mina föräldrar bor. Kjell Bergqvist bor ju där. Så hans kompisar kommer ibland. Och då blir det blir så härligt att se dem.
Ja,
för att det är ju... pissevarmt, så att det är ingen som orkar gå proper, utan de kommer där med uppknäppt skjorta, magen ut, och så gasar vi bil. Det är väldigt roligt att se. Det är klart att du är lika mycket människa som jag.
Jag brukar
se dig uppklädd i en snygg kostym och sjunga. Här kommer du ett par shorts och en mage ut. Men det är något så här härligt bara att man kan få en annan bild. Det var ett långt sidospår. Hur ska vi lämna det här? Jag tycker att det var spännande.
Det är jätteintressant. Men vi lämnar det. Ska vi gå
på andakten? På andakten, tycker jag.
Och då är det den tredje söndagen efter 13 dagen. Jag försöker trefaldighet.
Hemligheter som
tänker jag. Sammanträffande ska vara. Jesus skapar tro, heter den. Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre, och de svarade, igår vid 7:e timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det som hade hänt, att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen.
Mm. Det krokar an lite med hemligheterna. Det jag var inne på att så här,
det är oftast i det mörkaste som vi kan se och möta Jesus.
Mm.
Alltså,
mm.
Tänker bara, nu blir det återigen koppling till dem som levt i missbruk. Ja. Och nått botten, har aldrig kanske tänkt på det gudomliga. Och sen så bara mitt i det, när man ligger där på marken liksom, så bara, oj, där kom Jesus inför mig.
Ja, just det. Det är så många, sådana vittnesmål finns det ju många av.
Precis.
Just då när jag verkligen, det var verkligen på
behövde botten, det som mest liksom. Ja, men otroligt för den här pappan såklart. Att,
ja, men verkligen, verkligen. Och för här, Jesus är ju lite, ja, han är inte, ger inte ett helt sympatiskt intryck, speciellt inte i sin första replik här, när han säger, eller vad heter det, den här ämbetsmannen kommer här, han sökte upp honom, bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden.
Mm.
Och Jesus säger då, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Nej. Som liksom antyder att det här gör du bara för att testa mig. När, för pappan måste det vara verkligen ett sista halmstrå. Liksom. Jag går till den här mannen som jag har hört talas om. Kanske han ändå kan göra någonting. Ja. Liksom. Och, men sen så Jesus hjälper ju honom.
Ja.
Så. Men
jo, men det är också det är
en kamp på riktigt. Liksom.
Mänskliga med Jesus. Mm. Han tappar också. Ja, men nu orkar jag inte. Ja, ni tror bara när ni ser liksom. Eller när något händer.
Ja precis. För det har gått mycket så såklart här för Jesus. Att folk kommer bara testa honom. Liksom. Och här så. Vi spelade in helgmålsböner. Förinspelade helgmålsböner. Ja. Och då var det en kollega till mig som spelade in här om dagen. Yes. Och han gjorde verkligen att han spelade det här. Eller läste upp den här och så gjorde han verkligen en suck där. Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Nej. Och nu är jag så här, alltså, i sin lilla betraktelse så nämner just att jag får för mig att Jesus lät så där för att han var så trött på att höra folk så hela tiden försökte testa honom. Liksom.
Men botade.
Ja. Absolut.
Hjälpte i alla
fall. Absolut.
Vad vill du sjunga?
Jo, jag hade tänkt först att jag skulle sjunga en psalm som heter 40 och Kristus vandrar bland oss än, men nu i sjungande stund, eller jag säga pratande stunder, så tycker jag att 618 passar ju alldeles utmärkt. Den har jag sjungit tidigare och nu sjunger den igen. Faraos härar han upp oss vid stranden. För det handlar precis om det här att just när det är som mörkast, det finns olika tolkningar av den här. Men en tolkning som jag älskar på den här är just att när det är som allra mörkast, vi tror att vi är på botten, ingenting kan rädda oss. Då kommer Gud och då blir vi räddade.
Ja.
Faraos härar, han upp oss vid stranden, just som vi kommit till Pihahiro. Här mellan havet och Herren i sanden, dödsdömda stod vi vid klippornas fot. En enda möjlighet göd i oss ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja, halleluja. Då i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar för skräckelsens hav. Vägen låg öppen när vattnen vek undan. Vi som var döda gick ut ur vår grav. Se här din möjlighet, göd till oss ropet. Vägen från döden till livet i dopet. Halleluja, halleluja. Jublande lyfter vi upp våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro. Nyfött står folket på skimrande stränder, snart skall i Kanan trygga vi bo. Manna från himlen är reskost på vägen, brödet vi bryter och vinet ur lägeln. Halleluja, halleluja.
Amen.
Och det här kan ju nämnas att Pi-hahirot, det är ju inte ett ord som man kanske använder varje dag, utan det är ju namnet på en plats där Israels folk rastade när de hade kommit fria från Egypten. Och just där vid där Pi-hahirot så nådde då faraos soldater upp dem. Så, det är det som
I huvudet hörde jag först PRO.
Alltså PRO, ja, just när vi kommer till PRO. Då hade de gått 40 år i öknen, så de gått, nu är det PRO.
Så
här. Och då kommer faraos här. Ja. Just när de skulle börja spela boll. Ja.
Och så skapades PRO. Nej, hörru du, tack. Den här låg inte mig så nära. Den var ju otroligt vacker.
Den är väldigt
Vilken
fin.
Vilken fin text.
Den är väldigt fin.
Tack snälla för det. Och tack kommunikationsintegranten för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare. Ännu ett avsnitt är gjort. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!